Hej allihopa, det är jag som är Lotta, om ni inte känner mig sedan tidigare. Pastor här i församlingen och ska försöka predika idag. Man håller på att värma upp här efter semestern. Det känns faktiskt lite ovant att stå inför folk igen. Tänkte jag mer på förra söndagen, då var jag nästan inte beredd på det. Visst jag ska ju stå inför folk och säga något också. Men så det ska jag göra idag. Jag vill börja med en fråga. Om jag säger ordet Gud, vilka ord eller bilder dyker upp för dig? Fundera på det en liten stund. Hur skulle du beskriva Gud? Vad associerar du med honom? Vilka adjektiv skulle du använda? Eller vilka karaktärsdrag? Man kan fundera på det lite grann. Gud går ju inte fullt ut att beskriva. Han är alltid större än mer än vad vi kan tänka och föreställa oss. Han är ett mysterium som inte fullt ut kan fånga med ord. Men vi har alla en bild av hur vi tror Gud är. Vissa bitar i den gudsbilden kanske vi är medvetna om. Kanske andra bitar får vi reda på under livets gång. Till exempel när livet krisar. Då kanske det dyker upp att oj då, det där tänkte jag visst om Gud. Men hur vi tror att Gud är vår gudsbild, det påverkar väldigt mycket annat. Och i vår vandring med Jesus genom livet så behöver ofta våra bilder av Gud justeras och kanske utvidgas då och då. Allt eftersom vi får lära känna honom mer. Så vilka ord använder du för att beskriva Gud idag? Och så undrar jag då om det är någon som tänkte att Gud är glad. Är någon som associerar Gud med glädje? Ja, jag är en latinamerikan också, kan noteras. Kanske inte har med saken att göra, eller så kanske det ligger närmare om hjärtat. Jag läste en bok av John Ortberg, eller vad man säger, Ortberg, för några år sedan. Där han pratade om andliga vanor, att odla goda vanor. Och på det temat så hade han ett kapitel om glädje. Vilket fick mig att inse att jag kanske inte tänker att Gud är en glad Gud alltid. Han skriver så här att glädjen är något av kärnan i Guds plan för oss människor. Och skälet är värt att begrunda en stund. Glädjen är något av kärnan i Guds innersta natur. Vi kommer aldrig förstå den verkliga betydelsen och vikten av glädjen i människans liv förrän vi förstår hur viktig den är för Gud. Och Ortberg då, han menar att vi tenderar att underskatta Guds kapacitet för glädje. Där glädjen, kanske mer än sorgen och vreden som Gud ändå kan känna över vad som är tokigt och fel med den här världen. Kanske är det glädjen egentligen som har den centrala platsen i Guds personlighet. Han pekar bland annat på att kanske är det så att Guds sorg och vrede är en liksom temporär reaktion på en fallen värld. Alltså en tillfällig grej som kanske kommer att försvinna då den dag då världen upprättas. Kanske är glädjen Guds rätta och djupaste personlighetsdrag. Det tål att bara fundera på. Kanske finns det en aspekt av Gud som vi missar att lära känna. Om vi missar att Gud i grunden faktiskt är en glad Gud. Kanske till och med den lyckligaste varelsen i universum. Kan vi tänka att Gud är det? Ja. Låt oss säga att Gud är en glad Gud. Vilket jag tycker egentligen kan märkas om man tittar på hans skapelse. Vilken kreativitet ändå. Jag tycker att man ändå kan tänka sig att det vi ser runt omkring oss ändå är sprunget ur en skaparglädje. Eller hur? Jag läste ett meme som yngre generationen vet vad det är för någonting. Men tänk att vi lever i en värld där det finns giraffer snarare än enhörningar. Det är ändå, ja, tänk vilken kreativitet Gud har. En skaparglädje där Gud också deklarerar att skapelsen är väldigt god, mycket god. Det finns en glädje över livet hos Gud tror jag. Bibeln pekar på att glädje är kännetecknande för Gud och att hans avsikt är att hans skapelse ska återspegla hans glädje. Att vi som är skapade till Guds avbild också ska återspegla den här delen av Gud. Guds glädje över livet. Så idag tänkte jag försöka prata lite om glädje. Och också knyta an till att glädje faktiskt nämns och beskrivs som en andens frukt i våra liv som kan få mogna ännu mer. Glädje är något som kan få mogna fram ännu mer i våra liv. I Johannes evangeliets 15 kapitel så talar Jesus om den troendes liv utifrån bilden av en vinstock. Ni kanske känner igen den berättelsen eller liknelsen. Och den visar ju att det här med att bära frukt är något vi är tänkta att göra, den metaforen. Alltså det här att livet med Jesus, där vi får ta emot hans liv, hans kraft, hans kärlek och glädje och gemenskap. Att det är naturligt också börjar mynna ut i att våra liv börjar få smak av Jesus. Att när människor möter och ser på våra liv så kan man ana Gud. Ändå smak av Gud där också glädje då ingår. Och vi kan läsa de här fantastiska verserna, Johannes 15, vers 1 och framåt. Säger Jesus så här: jag är den sanna vinstocken och min fader är vinodlaren. Varje gren i mig som inte bär frukt skär han bort, och varje gren som bär frukt ansar han så att den bär mer frukt. Ni är redan ansade genom ordet som jag har förkunnat för er. Bli kvar i mig så blir jag kvar i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv om den inte sitter kvar på vinstocken, kan inte heller ni göra det om ni inte är kvar i mig. Jag är vinstocken och ni är grenarna. Om någon är kvar i mig och jag i honom bär han rik frukt. Utan mig kan ingenting göra. Den som inte är kvar i mig blir som grenarna som kastas bort och vissnar. De samlas ihop och läggs på elden och bränns upp. Men om ni blir kvar i mig och mina ord blir kvar i er, så be om vad ni vill och ni ska få det. Min fader förhärligas när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar. Liksom fadern har älskat mig så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek. Om ni håller mina bud blir ni kvar i min kärlek, så som jag hållit min faders bud och kvar i hans kärlek. Notera sen här i vers 11. Detta har jag sagt er för att min glädje ska vara i er och er glädje blir fullkomlig. Mitt bud är detta, att ni ska älska varandra så som jag älskat er. Man kan notera att Jesu mål för sina lärjungar när han uppmanar dem till lydnad och alltså hålla hans bud och bli kvar i hans kärlek var att de också skulle bli uppfyllda med glädje. Inte då kanske bara glädje i största allmänhet utan också Jesu glädje. Jesus beskriver sig själv som en person som har glädje. Och han vill att vår glädje ska bli fullkomlig. Den sån Gud vi har som vill glädje för oss. Jag vet inte vilka ord du associerar till den kristna tron eller det kristna livet. Vi tar inte den frågan nu, men glädje är ju faktiskt någonting som är väldigt viktigt i det sammanhanget, tänker jag. Och vi kan ju också bara notera när Paulus talar om andens frukter i Galaterbrevet 5 så nämner han ju glädje. Där att andens frukter är kärlek, glädje, frid, tålamod och så vidare. Glädje nämns där som en viktig frukt som anden kan få mogna i våra liv. Att våra liv kan få smak av glädje. Att glädje är viktigt kan vi också se när vi tänker att budskapet om Jesus i grunden är ju ett glädjebudskap. Eller hur? Själva ordet evangelium som sammanfattar budskapet på Jesus eller om Jesus betyder goda nyheter eller kan översättas som glada nyheter. Glädje hör till kärnan i den kristna tron. Det är faktiskt en bit kvar till jul. Även om jag kan erkänna att jag faktiskt lyssnar på en julsång i veckan. Men det är en bit kvar till jul. Men det blir ändå tydligt om vi kollar vad som händer när Jesus föds där. Ni känner ju till historien, tror jag, om herdarna som är ute och vaktar får utanför Betlehem. Och så plötsligt så avbryts natten med att en ängel visar sig för herdarna där och säger till dem i Lukas andra kapitel: var inte rädda. Jag ber bud till er om en stor glädje. En glädje för hela folket. Idag har en frälsare fötts åt er i Davids stad. Han är Messias, Herren. Och detta är tecknet för er. Att ni ska finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba. Och så kommer en kör av änglar och prisar Gud. Så Gud sänder en ängel, en av sina budbärare, till ett gäng herdar för att berätta att Jesus har fötts. Och det utropas som en stor, stor glädje. Nu har det hänt liksom. Messias, den här utlovade Messias, frälsaren, som profeter har talat om och människor har väntat på generationer. Nu har han anlänt, han som ska ställa allt till rätta. Det är en stor glädje, ändå väl värt att fira med en kör av änglar, kan man tycka. Jesus är Guds stora gåva till mänskligheten, en gåva till räddning och också till glädje. Gud ger sitt bästa för att vår historia inte ska sluta med död utan med liv och med glädje. Och kanske förstår vi vilket glädjebudskap det är när vi också inser allvaret och det Gud vill rädda oss ifrån. Men Gud gav sin son för att ge oss liv, och det är en fantastisk gåva vi får ta emot av nåd utan gjort oss förtjänta av det. Och en naturlig respons till den som tar emot det här budskapet om Jesus är ju egentligen ganska rimligen glädje, om man förstår liksom vad det är Gud egentligen ger oss, Jesus. Och det är en glädje som kan få växa till och få mogna fram i våra liv som en andens frukt. Aposteln Paulus, han skriver i ett av sina brev, i Filipperbrevet 4, vers 4. Så skriver han: gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga er, gläd er. Vilken uppmaning. Han uppmanar församlingen i Filippi att glädja sig. Inte bara en gång utan flera gånger i hans brev. Han sitter faktiskt i fängelse när han skriver det här. Men uppmanar församlingen att ändå liksom ta glädjen på allvar på något sätt. Kanske inte bara som något extra valbart när livet är på topp. Utan gläd er alltid i Herren, säger han. Han verkar placera glädjen i en kategori som kanske inte bara kan väljas bort hur som helst. Så, utan mer i centrum av livet. C.S. Lewis, han har skrivit så här: att glädjen är himlens allvarliga uppgift. Ganska bra formulerat. Himlens allvarliga uppgift. Jag tänker att vi dock ska notera att Paulus uppmaning att alltid glädja sig, det är ingen sån här check uppmaning att vi kristna alltid ska vara glada, alltid. Och därmed inte få ge utrymme för känslor av sorg och besvikelse och ilska och så vidare. Paulus själv, han uttryckte ju sorger och besvikelser i sina brev många gånger. Och de här klagosalmerna i Gamla testamentet gör det ju obibliskt att inte ge utrymme för klagan i våra liv. Och det är också någonting som jag tror att vi ibland kan bli bättre på, att faktiskt uttrycka det ärliga klagan till Gud. Vi ska inte lägga locket på sådana känslor. Men att glädja sig i Herren behöver kanske inte nödvändigtvis stå i motsats till att också ge utrymme för känslor av sorg och besvikelse. Glädjen handlar inte om att blunda för det som är jobbigt och utmanande och svårt i tillvaron. Och när jag funderar på den här versen så funderar jag att kanske är nyckeln här vilken källa glädjen har. Paulus, han skriver glädje i Herren. Jag misstänker att många av oss kanske har en mer eller mindre omedveten bild av medveten eller omedveten. Ja, nu förstår jag vad jag menar med orden. Jag tror att vi har en bild kanske av att glädje har med våra omständigheter främst att göra. Att glädje är en känsla som uppstår när bra saker händer i livet. Då brukar vi ofta känna glädje en stund i alla fall. Men om vi bara tänker att glädje har att göra med våra omständigheter att göra, så blir en konsekvens att vi ofta tänker att en djupare glädje, det är någonting som ska anlända någon gång längre fram när våra omständigheter ändras. Till exempel när jag är klar med mina studier, då minsann kommer livet vara glädjefullt. Eller när jag träffar en livspartner, eller när jag får barn, eller när jag får en jobb och karriär som jag tycker om. Eller kanske när barnen blir större så att man får sova bättre. Och så vidare. Och nej, men våra omständigheter, de innehåller ju faktiskt alltid, tycker jag, en viss dubbelhet. Ett visst mått av både glädje och sorg. Och om vi väntar tills omständigheterna är perfekta innan vi liksom tar glädjen på allvar, så kommer vi troligtvis vänta hela livet, tror jag. Kanske är det så att vi lite luras att tro att våra omständigheter är den enda naturliga källan till glädje i livet. Den glädje som andens frukt talar om tror jag handlar om en glädje som har sin källa i Gud. I den han är, han har gjort och det han gör och kommer att göra. Det är ju trots allt andens frukt det beskrivs som. Inte vår egen producerade frukt eller en frukt av livets omständigheter. Och den glädjen kan faktiskt få mogna i våra liv utifrån vår relation till Gud. Och är inte bara beroende av våra omständigheter. Så hur kan vi ta glädjen på allvar? För att använda det uttrycket i frågan. Jag tror ändå att de mesta av oss inte skulle säga nej till lite mer glädje i livet, eller? Det är klart om vi är ärliga så... Ja, men finns det ändå kanske något lite smått beroendeframkallande att få hålla fast och klaga vid allt och alla. Det finns en sån tendens hos oss människor, tror jag. Men jag tror egentligen att ingen av oss skulle säga nej till glädje om man får en skarp. Här vill ha lite glädje. Och i de här oroliga tiderna så finns det mycket, tror jag, i vår omgivning som vill stjäla glädjen ifrån oss. Så frågan är ju då, hur kan då glädjens frukt få mogna i våra liv? Det är ju andens frukt vi talar om, så i grunden så är det andens verk i oss. Men finns det något som vi aktivt kan göra för att bjuda in den helige ande, för att medverka med honom, att underlätta liksom glädjens mognadsprocess i oss? Det funderar jag lite på ibland. Jag tror att en grundbult i detta är att söka att placera glädjens källa i Gud, i hans kärlek. Och inte då främst i livets skiftande omständigheter. Att plantera våra rötter där i Guds kärlek. Och ett sätt att göra det tror jag är att regelbundet praktisera tacksamhet. Tacksamhet tror jag är ett sätt att liksom suga åt oss av den näring som glädjen behöver för att mogna i våra liv ännu mer. Och att tacka Gud för allt, att tacka honom för allt, att rikta liksom tacksamheten till Gud, det tränar också vår blick och vårt perspektiv till att också se allt som Gud faktiskt har gjort och gör, och att se allt som en gåva från Gud. För enligt Bibeln så är Gud källan till det goda som vi får ta del av i det här livet. I Jakobsbrevet så skriver han det så här, att Gud är alla goda gåvors givare. Allt det goda vi har kommer ytterst ifrån Gud. Och att faktiskt öva sig i att tacka honom för allt, det är ett sätt att träna sig i att se hur Gud är glädjens källa, det tror jag. Och vi inbjuds att glädjas varje ögonblick. Kanske det är för att varje ögonblick i livet också är en gåva från Gud. Paulus han skriver så här till Efesierna. I kapitel 5, vers 20. Tacka alltid Gud, vår fader, för allt i vår Herre Jesu Kristi namn. Tacka Gud för allt. Så det kan man göra. Man kan tacka Gud för de stora grejerna. Tack Gud för att du gav din son för att rädda mig. Tack för att du älskar mig. Tack för att du skapar mig. Tack för att jag får existera i den här världen som du har skapat. Bara det. Och tack för att du är med mig även i livet gör ont. Och tack för att du ändå kommer hela allting som är trasigt och brustet. Vi kan tacka Gud för de stora grejerna. Vi kan också tacka Gud för de mindre grejerna. Jag är så tacksam att jag har en säng att sova i. Det tänker jag nästan enda gång jag får lägga mig. Åh, tack att jag har en säng att sova i. Eller tack för kaffet. Oj, vilken hjälp det är ibland. Om ni förstår. Att praktisera tacksamhet till Gud och det kan man göra och se liksom vilken frukt ger det i våra liv. Jag brukar ibland i perioder faktiskt skriva ner 3 saker varenda gång innan jag lägger mig. Som jag är tacksam för dagen som har varit. Det hjälper att skifta perspektiv. För oavsett hur vi känner eller hur våra omständigheter ser ut så finns det egentligen alltid något att tacka för. Och tacksamhet har en tendens att skifta våra perspektiv och förlösa glädje i våra liv. Det tror jag. Ett annat sätt att ta glädjen på allvar, som ja, kanske är närliggande tacksamhet, det är faktiskt att fira. John Ortberg som är refererad till, han pratar om det som strategiskt firande. Jag tycker det låter ganska roligt. Strategiskt firande. Ja, vissa av oss behöver det liksom. När vi firar saker och ting så tror jag också vi tränar vår förmåga att se och uppleva det goda och det fina i det enklaste av Guds gåvor ibland. Och att ha fest och att fira högtider, det är faktiskt också något djupt bibliskt. Jag vet inte om ni har tänkt på det. Min fördom säger mig att de flesta av oss här kanske inte läser vissa delar av Moseböckerna så ofta. Är det så? Ni vet kanske vad jag pratar om. Ni vet de här delarna då Gud rabblar upp massor med lagar och föreskrifter och sånt. Som man skummar igenom om man är nitisk och ska läsa hela Bibeln. Om ni förstår. Men där så kan man ju faktiskt se att Gud ger instruktioner till Israels folk när de ska liksom lära sig att leva som Guds folk efter slaveriet. Han ger dem instruktioner att fira högtider. Fira sabbat och fira de här årliga, jag kan inte dem utan till, rytmerna liksom kring året. När Gud ger sitt folk föreskrifter för att hjälpa dem och lära dem att leva som Guds folk så väver han in firande israeliternas årsrytm. Det är ganska intressant ändå. Firande och fest är kanske en viktig del av livet. Och också en viktig del av att vara församling, kan man tänka sig. En viktig del i hur vi umgås och relaterar till Gud. Att fira livet på olika sätt, det kan vara en god praktik som kan hjälpa glädjen att få mogna ännu mer i våra liv. Så låt oss avslutningsvis ställa oss själva frågan. Vilken smak har frukten i ditt och mitt liv? Fundera lite på det. Vilka ord använder kanske folk för att beskriva dig och mig? Hur klingar det till vem Gud är och hans karaktärsdrag? Och hur står det till med glädjen i våra liv? Kan tålas att fundera på. Kanske är det fler än jag som emellanåt behöver få lära känna Gud bättre. Och där vår bild av honom också får utvidgas till att inkludera hans faktiskt djuplodande personliga glädje som finns i hans person. Jag tror faktiskt att glädjen har stor betydelse för det kristna livet. Där vi kanske också har en tendens att underskatta nödvändigheten av glädje. Det finns en berättelse i en Nehemja-bok där folket liksom efter exilen i Babylon får höra lagen läsas för kanske första gången på massvis med år. Jag tänker att vi ska läsa det korta stycket också i Nehemja 8, vers 9 och framåt. Där det står att provinsguvernören Nehemja, prästen Esra, den skriftlärde och leviterna som undervisade folket sade till de församlade: denna dag är helgad åt Herren er Gud. Ni ska inte sörja och gråta. Till hela folket grät när de hörde vad som stod i lagen. Troligtvis för att de upptäckte att så där har ju inte vi levt. Men hur som, Esra fortsatte: gå nu hem och njut av god mat och sött vin och dela med er åt den som inte kunnat förbereda någonting. Till denna dag är helgad åt Herren, var inte bedrövade. Den glädjen Herren ger är er styrka. Kanske finns det en styrka som vi förlorar eller som stjäls ifrån oss när inte glädjen tas på allvar. Både som individer men kanske också som församling. Det kommer alltid finnas saker som är svårt och som kanske inte fungerar så väl eller som skulle kunna fungera bättre. Både i våra personliga liv, i våra familjer och i vår församling. Och vi ska inte lägga locket på känslor som bäst uttrycks i klagan. Och vi ska aldrig odla en tystnadskultur av något slag där man inte får sätta ord på det som inte fungerar och som kan göras bättre. Men jag vill också uppmana oss om att värna om att också odla glädje i våra liv. Våra liv och i vår gemenskap. Allt vi gör är inte roligt. Livet med Jesus är upp och ner. Och det handlar inte i grund om att ha roligt. Men vi är faktiskt kallade till glädje. Och det är någonting som kan få mogna fram i våra liv. Så låt oss ge utrymme för firande och fest. Eller hur? Låt oss träna oss i att uttrycka tacksamhet. Och att uppmuntra varandra också. Det sprider ofta glädje. Kanske kan vi se en större glädje få mogna fram som en styrka i vår gemenskap och i våra liv. Jag tycker vi ska be tillsammans, men nu har ni suttit ner ett tag, så ni som kan få gärna ställa upp, så rör vi på oss lite också. Gud, jag tackar dig för den du är, Herre. Tack för att du är så mycket större och så mycket mer än vad vi kan tänka eller föreställa oss, Herre. Tack för din godhet och din kärlek och din trofasthet. Och tack för den glädje som finns hos dig. Och jag ber för att vi ännu mer skulle få upptäcka den sidan av dig. Din glädje och hur du gläds över oss. Hur du gläds över din skapelse. Låt oss få smak på den sidan av dig ännu mer. Och jag ber helige Ande att du skulle göra ditt verk ibland oss. Kom helige Ande och mogna dina frukter och Guds karaktärsdrag ännu mer i våra liv. Och jag ber specifikt idag för att glädje skulle få mogna fram ännu mer, Herre. Hjälp oss och visa oss på olika sätt hur vi kan underlätta den mognadsprocessen i oss. Kom och lys på oss med ditt ljus och tala till oss, Herre. Jag ber att du skulle ge oss mer utav din glädje och göra vår glädje fullkomlig, så som du säger, Herre. Vi vill ta emot det som du ger. Vi vill ta emot mer utav dig och din glädje. Så kom helige Ande och gör ditt verk ibland oss. Vi älskar dig och det du gör. Du är så välkommen.